Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är podden Vad skrattar du åt? Där vi diskuterar humor med komiker och andra humorintresserade. Jag heter Erik Broström och med mig har jag My Gudmundsdotter. Hon är inte här idag för att, hon gör någonting annat. Men hon är ju såklart med i avsnittet som kommer. Det är bara under den här presentationen som hon är frånvarande. Vi har en teater i Midsommarkransen som just nu står tom för att folk får inte komma. Men vi streamar varje söndag, så nu på söndag på Facebook kan man se vår improviserade talkshow Co-video som jag tycker ni ska gå in och kolla på. Mycket händer på Presens Facebook-sida just nu, det är där vi syns och hörs bäst. Vi har även lite musikvideos där vi gör oss lustiga över, det är väl dumt att säga, men vi har lite låtar där vi behandlar ämnet corona och allt vad det innebär med isolering och diverse. Så kolla in där. Bli gärna Presens Patreon också. Där får man också tillgång till vår andra humorpodd som vi riffar sketcher i, som heter Podsilly. Och där kan man bli Patreon i olika prisklasser. Det är också ett bra sätt att stötta teatern på i stötta teatern på i dessa tider. Ja, det känns extremt tomt att sitta här och babbla själv, så jag ska inte bli långrandig. Det här avsnittet pratar vi om Chevy Chase bland annat med vår gäst Jonas Dillner. Och Jonas Dillner kan du lyssna på i poddform. Han har en podd med Nathalie där de läser sex noveller och den podden heter Sex Noveller Deluxe. Jonas kan man även följa på Instagram och där heter han Jonas Dillner. Vi började hela avsnittet med att fråga Jonas, vad skrattar du åt?
Let's go. Oh, oh. Did you want to? I'll let you.
I'm in a glass case of emotion.
Snap out of it.
I got a fever, and the only prescription is more cowbell.
Oh my God.
You see you själv hur jävla glad jag är.
I am ecstatic to be a part of this.
What do you mean funny? Funny how? Tell me what's funny.
Har ni sett TV-serien Sex Education?
Nej.
Ja.
Du har sett den?
Jag har sett några avsnitt. Ja. Det är den, han har en mamma som jobbar med, visst är det så?
Ja, exakt. Hon är sexterapeut.
Exakt.
Och han blir någon slags, en ung kille, kanske 16-17, så blir sexterapeut på sin skola.
Ja, det blir den, ja. Just det. Jag har bara sett några avsnitt.
Ja, exakt. Den serien kan jag väl rekommendera. Jag tycker den är jävligt härlig. Ja. Men det fanns en scen i den serien som jag, alltså då garvar jag, du vet, hjärtligt. Ja. Garvar riktigt högt. Och det var... Den handlar mycket så här om sexualitet och så. Det är en snubbe där som är, ja, men är lite av en mobbare, liksom. Ett svin har han varit. Men han är också bisexuell. Så han har ju liksom haft ihop det med någon snubbe på skolan. Och sen är han cool med tjejer och sådär. Sen sitter han hemma på sitt...
cool
med tjejer. Men sen sitter han hemma på sängkammaren och onanerar. Och då är det så att det är liksom gjort så att han sitter och onanerar och tittar på en affisch. Uh-huh. Och på den affischen har man liksom... Bilden motsvarar väl typ, det är Conan Barbaren på vänster sida och det är Senja, krigarprinsessan, på höger sida. Och så sitter han där och drar liksom snaben och tittar på båda åt varsitt håll fram och har världens liksom dödsångest, för han vet liksom inte vart fan han tar vägen någonstans. Och då garvar jag alltså högt. Alltså jag garvar så in i helvete det där. Det tyckte jag var jävligt roligt.
Ja, det låter ju väldigt.
Men då är det väl, alltså jag är ju då, men jag är ju också bisexuell. Ja. Så att jag har ju också hållit på att tralla runt i den där skiten. Ja, då kunde jag verkligen relatera.
Men vad roligt.
Det var roligt.
Om du skulle analysera, och är det just det att du identifierar dig liksom med själva sexualiteten och personliga erfarenheter, eller vad var det som, har du gått in och rannsakat dig själv varför du tyckte att det var så fruktansvärt kul annars liksom?
Nej, men jag tror att det är att han har en sån jävelsk ångest. Ja, det är ju alltid roligt. Ja. Sådär. Så att jag kan komma ihåg att det är såna där grejer jag garvar åt. Jag kommer ihåg när jag var kanske, vad kan man vara då? 8-9. Ja. Du har ju varit med om det här, man fick gå in till skolsyster och så kände de på ens
pungkulor ifall de hade ramlat ner.
Ja, just det, men jag kommer inte ihåg det.
Men jag måste inte fråga, för jag funderar på det. Jag som själv har barn och jag har en son. Ja. Och det gör de ju, det är typ det första de gör när man föds. Så känner de ju på så här, kulorna har ramlat ner. Varför fortsätter de känna? Är det inte så att har de ramlat ner så har de ramlat ner? Är det så att de kan ploppa upp igen?
Ja, fast det är ju inte det enda de kollar heller. Utan nej, de kan också kolla så här förhud och sånt. Ja. Kan de också kolla så att det inte blir att man måste snipp, snipp. Och det var det jag skrattade åt då, för att jag kommer inte ihåg min egen. Nej. Liksom, mitt eget besök, förutom att det förmodligen gick bra, för annars kan jag komma ihåg det. Men min kompis Dan, han kom ut och berättade att han hade ju då problem med sin förhud. Och då hade ju berättat att skolsyster, Dan fick ta fram sin lilla pillesnopp då. Och så skulle skolsyster försöka dra tillbaka förhuden över ollonet. Och det gick ju inte. Och det där, alltså, jag kommer ihåg att jag garvar säkert 30 minuter åt det där. Så det är bara såna där liksom. Det slår an.
Alltså bilden av en skolsyster som såhär, verkligen anstränger sig.
Och står där och bara, varför valde jag det här jobbet? Det är så jävla dumt.
Eller bara, jag vet varför jag valde det här.
Nej, men du vet, en svettig 8-åring såhär, ja, så kan du ta dig byxorna såhär. Vill inte, men gör det, så blir det bara värre och värre och värre. Ja, nej, men så är det mycket sånt där garvar åt.
Ja.
Framförallt.
Tittar du mycket på komediserier?
Ja, det gör jag.
Dra dina topp tre.
Topp tre, I Am Alan Partridge tycker jag är...
Inte sett.
Det kan jag rekommendera.
Den är det Netflix också?
Vet faktiskt inte vart den finns. Det är en 90-tals serie. Den finns nog fan på YouTube till och med.
Ja, men jag vet, nu vet jag vad det är, men jag har inte, för det var han, du ville prata om Steve Coogan.
Ja, exakt.
Och det är han som är Alan Partridge.
Det är han som är Alan Partridge.
Jag lyssnade på ett avsnitt på, jag tror det var Conan Needs a Friend, eller om det var WTF med Mark Maron, han var gäst. Ah, och då pratade han väldigt mycket om Alan Partridge. Jag var så här, jag har ingen koppling till den här karaktären.
Var det ett bra avsnitt?
Ja, alltså jag har inte så jättekoll på Steve Coogan heller. Jag tyckte det var intressant att höra lite om honom. Ja. Men jag vet inte vart du står.
Nej, men jag står väl på hans sida. Men när jag kommer ihåg när det kom, så kollade jag på först, han hade ju en liksom, som var som en talkshow, som var en liten parodi på ett sån här Parkinson och sånt softprogram.
Just det.
Som var jätteroligt, som heter Knowing Me, Knowing You with Alan Partridge.
Okay.
Och det var också just där lite samma. Han hårt anslag liksom, sikta högt. Och sen går allt åt helvete under liksom 20 minuter. Jag tycker det är jätteroligt. Men sen Alan Partridge, det är liksom hans, hur han misslyckades efter, alltså livet efter den här,
efter den talkshowen då,
ja, liksom. Exakt. Och det är man har ännu bättre faktiskt.
Aha,
jättebra. Och sen så har jag ju tittat jättemycket på Curb Your Enthusiasm.
Just det.
Får inte Simon vara där och prata om det?
Jo, precis. Vi har ett avsnitt
om Larry David. Två omgångar med Järnfors.
Ja, gud. Ja, det var även första gången pratade vi jättemycket om Curb också. Mm.
Ja. Och nu måste jag tänka efter här, så jag har en tredje som jag tycker är riktigt jävla bra.
Det var ju du som sa tre.
Var det?
Va?
Ja, det var jag. Eller var det du som sa tre?
Ja, jag tror du var så här. Vad kollar du på för film och serie? Jag har tre stycken.
Men jag sa, säg dina topp tre.
Dina topp tre, okej. Okay.
Ja, okay, men något som jag har sett ganska nyligt som jag tyckte var riktigt bra. Crashing var bra. På HBO.
Pete Holmes, ja.
Ja, exakt. Om stand-up.
Om stand-upen där, ja.
Det var ju jävligt... men det hade också det där liksom... ja, men det är min typ av humor. Han har ju liksom... han har bott hemma hos morsan sin. Och sen så har han legat med sin flickvän. Och hon har ju stönat så in i helvete hela natten. Och han är ganska stolt om aldrig när han går upp. Men sen står ju hans morsa ner på marken och säger att hon fejkade. Ja, jätteroligt. Ja, men det är sånt där.
Man... Ja, jag förstår verkligen din humor. Du har ju en podd nu också. Där du, är det att du läser gamla sexnoveller, eller vad var det?
Ja, precis. Mm. Sexnoveller Deluxe heter den. Jag har varit och... Jag har rotat upp gamla porrtidningar från 80- och 90-talet. Och tagit sexnovellerna där ur. Och så läser jag och min sambo Nathalie in dem. Och lägger till en massa fula ljud. Och gör olika gubbar och tanter och sådär.
Det låter jätteroligt.
Ja, den är jävligt rolig.
De är väl ganska... Jag har bilden av att de är ganska komiska i sig. Väldigt överdrivna och makabra.
Ja, alltså det är ju... Ja, men alltså, det är bilden man har av porrfilmer. Hantverkare kommer hem.
Ja, just det.
Ja, måste ha hjälp med något rör. Ena leder till det andra. Ja.
Är de novellerna, är de typ så här, det här hände mig på min senaste utlandssemester? Alltså att det är något slags återberättande narrativ. Det är inte som ett manus. Alltså det är inte som en dialog som utspelas i realtid, utan det är någon slags återberättande.
Ja, det är ofta det. Precis. Den franska förbindelsen. Aha. Ja, men då är det någon som har varit på resa till Frankrike. Mm. Sommarsex med moster.
Ja.
Då är det någon som har
sommarsex med moster. Och är det så också att de säger typ så här, det här är en helt sann historia? Alltså att de brukar vara ganska...
Ja, men de lägger upp det som att det är sant.
Ja.
Och sen har de alltid jävligt stor penis.
Jag tror jag hämtat det från Seinfeld, när Kramer håller på att läsa sina sexnoveller. Att han typ så här, George Costanza är typ så här, ja men du vet att det är bara fake. Han bara,
you ever read one of these?
It's not real, they're all made up.
Oh, it's real. I know this is going to sound like a crazy fantasy, but every word of this story is true.
Varför, jag tror alla i vår generation har någon slags koppling till det här med att hitta porrtidningar i, och sen så har man någon så här, gömma någon koja eller någon gömma i skogen. Liksom. Det måste ju vara någonting som är helt borta idag. Det kan ju inte. Ja, det är vår generation. Som,
ja, alltså man hittar dem i skogen.
Ja, man hittar dem. Ja, jag och min granne hittade på en soptipp. Så var det i en sån här, ni vet, en sån tunna som en eldar söker i. Och så tittade jag ner där och då låg det liksom en bok. Och det var ju noveller då, sex noveller. Det var inga bilder, ingenting sånt. Och så var halva liksom bort brunnen. Alltså det var som en sån konstig liksom komedi, eller liksom en komedifilm om ungdomar typ så. Och sen så tog vi den och vi hade en koja. Och sen så satt vi och läste högt för varandra. Men det var ju bara liksom att man kunde läsa halva meningen.
Ja, sammanhängande.
Men jag kommer ihåg hur jag... Så här, det var första liksom smaken på sexualitet. Att det började liksom kittla lite.
Och ja, det pirrar ju till.
Oj gud, vad är det jag känner?
Han började knäppa upp blusen. Ha? Han slickade på mina bröstvårt. Vänta, det är någonting som... det var någonting som smattades på ett moment borta. Men det var också alla... Alla porrblaskor som man hittar i skogen måste vara courtesy av förra generationen.
Ja.
Eftersom de oftast var lite uppbrunna. För det var ju så att man började utforska sin sexualitet och behovet av att elda upp saker. Så det var liksom att man såhär, gud, det där är spännande, det händer saker i kroppen. Och så börjar man elda lite, bara för att det är kul när det brinner.
När vi ändå är inne på det ämnet så måste jag få berätta en anekdot som hände. En väldigt högt uppsatt... VD i Falun. Du har kanske hört den här. Han skulle hålla ett föredrag. Och det här var alltså liksom en av de mest kända, de rikaste männen i Falun. Han skulle hålla ett föredrag inför hela Falu kommun. Och det var för liksom folk från hela Dalarna som var ditbjudna. Och så står han där i den här föreläsningssalen och så ska han så att trycka upp sin PowerPoint. Och vad är det som kommer upp då? Ja, då är det liksom en porrbild som kommer upp. Varpå han bara, åh nej, oj, så här, klicka ner den, men du råkar klicka upp hela filen. Och sen så får han liksom sitta med krysset, klick, 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 klick.
Men borde varit smart att dra ut sladden liksom.
Och det här står ju, i tidningen dagen efter, för Falukuriren var där för att lyssna.
Bra åt helvete. Och det där är ju också, det hade jag nog garv åt. Så in i helvetes.
Reporten bara, skop.
Ja, verkligen, fy fan.
Ja. Hur var din... jag vet ju, du är ju stand-up-komiker.
Ja.
Och du driver en klubb, Bus med Barbo, tillsammans med Fanny Agazzi. Och så har du även en till som heter...
På Pitchers, eller hur?
Ja, Pitchers, Maria Torget på... Ja, inte nu då, men på söndagar har vi kört. Varje söndag körde vi. I höstas och... Han var värt det, halva våren typ.
Ja. Och nu, ja, är det ju ingen verksamhet.
Nej, nu är det ingen verksamhet.
Nej, det förstår jag. Ja. Ja, hur kom du in på börja med stand-up?
Jag gick ju... Jag höll ju på mycket med teater när jag var yngre och sådär. Och sen har jag hållit på med musik som vi snackade om lite innan.
Mm.
Och... Men det var det så här, när jag flyttade till Stockholm, när jag bott här i typ 10 år nu, så var det så här, ja men fan, jag borde hålla på med teater, jag vill hålla på med teater. Men sen i mitt huvud, då växte det sig så jävla stort varenda gång. Att om jag ska hålla på med teater, aha, men då måste jag skriva min egen föreställning. Så måste jag ge mig själv huvudrollen och så måste jag hitta en producent och en teater som vill sätta upp det. Du vet, i mitt huvud så bara, det vart ingenting, jag vart bara matt av det.
Har du sökt någon teaterskola? Eller?
Ja, jag har sökt en gång.
Till scenskolan?
Ja.
Ah, okay. Mm.
Det var fruktansvärt.
Vilken var det?
Det var ju här.
Ja, det var Stockholm.
Ja, det var det.
Var det när den låg vid Skanstull eller var det när den låg vid Gärdet?
Gärdet.
Ja.
Mm. Var det. Ja. Ja. Jag sökte med en text som heter Satsmats har svårt att le. Som jag hade skrivit själv.
Ja. Jaha.
Aldrig en bra idé kan jag säga.
Ja, du var en av dem.
Ja, det var jag.
Som alltså, dök upp med en egen skriven.
Ja, men det var ju så. Jag hade missuppfattat allting.
Ja.
Så när jag liksom, och det var så här, dagen innan så gick det upp för mig att man... skulle framföra sin egen vardagstext.
Ja.
Ja. Och jag hade ju fattat det som att jag skulle söka med de texterna som... För man fick ju en klassisk och en modern text.
Ja, just det.
Och sen så skulle man komma med en egen. Ofta är det liksom att man har tagit... Ja, men du vet, något tal ifrån någon film eller något sånt där som man kan liksom leva ut.
Ja.
Men jag kom inte på något när jag skulle skriva i ansökningspapperna. Så jag bara så här, satsmats har svårt att le. Och sen dagen innan så var jag inne och så här läste på lite grann. Så bara, helvetes jävlar. Ja, så då...
Alltså du gick in med känslan att det här kommer inte gå redan innan du sökte då?
Eller? Ja, det var, alltså det går inte att ta på hur jävla hemskt det var. När de där liksom satt där bak på rad och sa, ja här har vi Jonas och han ska...
Framföra sin egen
text. Satsmatsa, svårt att le. Och så var det så här någon text om någon som jobbar på något jävla kontor. Och hade 2 barn. Och det enda liksom nöje han fann om dagarna, det var när han gick in på toaletten och onanera. Och så sädde han i handfatet och han fick sån jävla ångest då när han tittade upp i spegeln och såg vad han liksom sitt eget ansikte. Och då var det så här.
Ja, det låter jättebra.
Satsmatsa svårt att le.
Om jag inte hade hört allting upp till den här anekdoten om vad du skrattar åt, så hade jag trott att det var lika troligt att det var någon som var på gymmet ofta. Men nu när du sa satsmats så tog jag direkt, ja men det handlar nog om...
Ja men precis, ja men det var det i alla fall, alltså, jag har sökt och det gick skitdåligt.
Men det har inte gått någon sån förberedande
folkis
eller någonting sånt?
Nej.
Nej, men det är ändå teaterhållet som var att du...
Ja precis, och sen så var det så att jag tänkte så här, men fan, jag tycker om att skriva och framföra och liksom stand-up, ja men då behöver man ju skriva med sina egna grejer. Och sen går man på ett ställe, där finns det en mikrofon och en publik.
Mm.
Så det var typ så. Mm. Så gick jag typ ett år och kollade på någon klubb som låg på Götgatsbacken och på Baras backe tror jag det hette. Och så var jag där ett år och kollade på alltså, komiker. Typ ja, men sådana som har varit gäster här. Simon Gärdenfors och Jonas Strandberg, Josefin Sonck var där under den tiden. Och så kollade man på dem och jag menar, fan de var ju svinnervösa de också. Och då insåg man sig, men fan... Där stod de ju skitnervösa, men då borde jag också liksom palla mig upp.
Mm.
Ja, och sen så körde jag.
Men och kände du att du hade något slags försprång då? En del människor som vill bli komiker, de har ingen scenvana, ingen som helst koll på hur det funkar. De har ingen mickteknik. Kände du att du... Hade du en känsla av trygghet första gången du gick upp? Även om du inte litade på materialet såklart.
Ja, alltså första gången, mitt första gig, det var fan en braksuccé.
Ja.
Det gick riktigt bra. Det var på den klubben på Götgatsbacken och jag körde sist. Och jag vet att det gick skitdåligt för allihop. Men sen så gick jag upp då, så körde jag. Men då gick jag liksom upp och jag var så jävligt nervös. Så det är ju så här ren och skär överlevnad. Så man har en energi liksom som är, ja men den når ju liksom ut.
Mm, ja, nervositet kan vara väldigt positivt.
Så det gick så jävla bra. Och det, de garvade och det var, ja du var bäst ikväll och bladdy bladdy bla.
Wow.
Ja, sen dagen efter så... Så här, hybris, då bjöd jag in, för jag skulle på Big Ben och köra då, så då bjöd jag in kompisar och så, tänkte ja men det här gick ju bra, det är ju kul att de får komma och kolla när man kör stand-up. Och så gick jag dit och tänkte jag skulle köra samma sak och du vet, bomba ju totalt. Fick liksom inte ett garv på 5 minuter, det var helt sjukt.
Vad var det som hände? Om du har du själv analyserat det någonting?
Andra gigget?
Ja, andra, alltså det var ju det där med... Men det, jag tror inte att alltså, materialet var inte helt bedrövligt.
Nej.
Alltså, det är några grejer tror jag har plockat upp fortfarande, men jag tror att jag liksom hade superenergi första gången och tänkte inte så mycket. Andra gången så tänkte jag mycket.
Ja.
Och då blev det liksom helt jävla värdelöst. Jag fick inte garv där jag trodde jag skulle ha garv. Så stod jag och väntade och det var tyst. Och det var ännu värre. Ja.
Ja, det är ju det när man börjar förvänta sig att en publik ska bete sig på ett visst sätt. Ja. Det är ju farligt. Särskilt i ett så tidigt skede.
Ja,
om du har gjort en rutin, om du har en solid timme liksom, alla bett ner.
Ja.
Då kanske du vet mer ganska precis att de kommer skratta. Men med det där att förutsätta, det är ju livsfarligt.
Nej, fy fan. Men nu är det ju så att det är ju aldrig kul att bomba. Fast nu kan man ändå så här hitta energi i att de inte garva. Okej, men det här vet jag för att det är så grovt eller det är så fel. Eller jag tycker att det är roligt.
Ja.
Eller så här, nu vill jag inte att de ska garva. Jag vill få ur mig det här ändå. Men det hade man ju inte då. Då var det ju, fan, det var ju hemskt.
Mm.
Och på den tiden hade man ju inte så många gig heller. Så bombade på Big Ben, ja, men då kunde det ju vara liksom 3 veckor innan du fick köra igen.
Mm.
Så att du var ju svinnervös inför varje gig.
Ja.
Nu är det ju liksom, bombade, ja, men då går du upp dagen efter igen. Och så.
Ja, part of the process.
Ja, lite så.
Just det.
Berätta om din uppväxt. Hur mycket humor hade ni i familjen?
Vad tittade ni på? Vad skrattade ni åt?
Nej, men jag var ju fan, alltså det var... Vi kommer komma in på det sen, men jag började titta på film skitmycket. Tidigt. Jag växte upp liksom 3 mil utanför Östersund, en liten skithårda. Och vi skaffade video när jag var 7. Och då började jag ju så här... Och då på den tiden sprang man ju till kompisar och så lånade man videokassetter och så gick man hem och kollade.
Ja.
Vad är det för film du tittade på?
En fisk som heter Wanda minns jag ju att jag kollade på. Den kunde jag se liksom först på kvällen och sen kunde jag gå upp tidigt innan skolan och titta på den en gång till.
Vad roligt, jag såg den nyss.
Ja, hur är det?
Vi ska prata om den i AMKs extra poddar.
Håller den?
Håller den, ja.
Ja, och den håller väl.
jag kan inte säga, jag har inte spelat in den.
Men jag kan ju, den kan jag fan utan till.
Ja.
Hello! Ja, och så vidare.
Såg inte vi den finns så länge sedan också?
Gjorde vi?
Jag får med det. Jag vet inte. Ja, Mel Brooks och sånt har varit mycket.
Ja, Mel Brooks. Minns man ju. Alltså Våras för sheriffen. Mm. Våras för Frankenstein.
Det var mycket bra filmer som gjordes då.
Spaceballs.
Oh.
We can't stop. It's dangerous. We have to come down first. Hur jävla roligt som helst.
Jag ser om mycket av det där med min son nu.
Ja.
Det är väldigt roliga saker. Ja,
vilken, om du får välja Mel Brooks, vilken är favoriten?
Nej, men alltså, då är det nog fan Spaceballs, tror jag. Det är nog den jag har sett mest gånger i alla fall.
Ja.
Sen kanske nu är det så jävla länge sedan jag såg dem. Så att nu kanske det är någon annan som är bättre.
Men... Den har ju blivit fånigare.
Ja.
Men som Star Wars-fan, jag vet inte om du var det, men det var jag. Då blir ju filmen roligare, såklart. Men
jag såg Spaceballs när jag inte hade sett Star Wars.
Ja, och det gick ändå.
Ja,
du skrattade.
Ja.
Ja, men man kanske hajar ändå.
Men det var mycket rolig metahumor att typ en kameraman blev nerfäktad och sånt där. Jag tyckte det var hysteriskt roligt.
Ja.
Men jag förstod, jag visste inte att det var en parodi. Jag var väldigt liten, jag kanske var typ 6 år. Alltså väldigt liten. Så var det min kusin som bara, vi ska titta på den här. Och så bara, jaha, det är det här som Star Wars, tänkte jag. Det här har man ju hört om. Och så bara, men den är så här rolig.
Vilken humor. Jag tycker Rick Moranis är ju asrolig som Lord Helmet. För att han är sån jävla nörd med sina glasögon. Och så har han den där, att han förställer rösten när han tar ner visiret. Det är typ så här. Spaceball City and notify President Scroob immediately. I already called him, sir. He knows everything.
What? You went over my helmet? Well, not exactly over, sir. More to the side. I'll always call you first. It'll never happen again. Never, ever.
Oh, shit. Jag typ skattar fram den ringen och bara, no, not that.
No, not that. Yes, that.
Så har han en majestätisk röst helt plötsligt, så jävla dumt.
Ja, fy fan. Nej, men den har ju episka filmer. Mel Brooks, alltså det finns ju på SVT Play, ligger den, har ni tittat på dem? Komiska genier.
Jaha.
Där finns det ju en dokumentär om Mel Brooks.
Jaha.
Tror jag, om den ligger kvar. Det var Mel Brooks och så var det ju... Vad fan heter han nu? Jerry Lewis.
Jaha.
Ja, det ligger ganska...
Massa dockisar där.
Ja, jaha. Fan, med skit härliga.
Det var något poddavsnitt med Mel Brooks som dök upp nyligen. Jag kommer inte ihåg vem det var. Vilken podd det var, tyvärr. Men Mel Brooks och George Carlin som var gäster.
Ja, just det.
Som en gammal duo från 50-talet när de började.
Ja. Vad körde de ihop? George Carlin?
De körde ihop på, och nu kanske jag säger fel, men jag tror att det var Ed Sullivan show eller om det var en annan show. Om det var Sid Caesars show var det nog.
Ja.
Så där de hade ett segment där, och det har vi pratat om också, med Gärdenfors faktiskt.
Ja.
Han lyssnade på 2000 Year Old Man, tror jag den heter.
Ja.
Som var deras stick att George Carlin intervjuade. Det var lite Lindemannigt att... Han var expert på någonting.
Ja.
Och George Carlin, Mel Brooks, alltså George Carlin intervjuade, det var lite halvt improviserat.
Ja.
Och att de hade börjat göra så på fester och så tog de in det på den här Sid Caesars show.
Ja.
Och började köra. Så de hade liksom egna projekt så. Innan Mel Brooks gick vidare till andra grejer. De skrev på den programmet, tror jag.
Men alltså Mel Brooks är ju ett jävla unikum fortfarande. Vad är han? 107 år eller något. Ja. Men han har ju fortfarande så här energi som en liten tvååring.
Ja.
När han kommer in. Han är ju bara så jävla kul.
Ja.
För att han här är upp sån jävla energi.
Och jag tycker också att han gör så roliga karaktärer. Det är nästan alltid samma karaktär. Mm. Men varje gång han är med så tycker jag att det är väldigt roligt.
Ja.
Alltså att han har ju en komisk timing liksom.
Ja. Och så hade han var ju gift med hon som också var helt otrolig, Anne Bancroft.
Anne Bancroft, ja, precis.
Hon var ju med i fan vad det är då?
Vilken av hans filmer?
Ja.
De var med i flera.
Ja.
Men dels Det våras för Hamlet,
just
som
det
heter To Be or Not To Be, som var en remake på en annan. Och sen var väl hon med i... hon är med i Silent Movie också.
Mm.
Inte som romantiska intresset, men som någon annan... Ja, och som Anne Bancroft. De ska ju rekrytera massa kändisar till en stumfilm.
Nej, just
det. Det är ju premissen för den filmen.
Alltså, jag måste börja gå tillbaka till de här. Det hör jag göra.
Silent Movie var skitlänge sedan jag såg. Den skulle jag vilja se.
Ja.
Den är jättenostalgisk.
Ja.
Ja, nu när man har tid. Nu när man är karantän hemma. Eller, kan man ju bara sitta och playa såna här gamla godingar.
Ja.
Polisskolan och grejer.
Ja, Polisskolan, kul.
Ja, de har en helt annan... Men de har... Det grejen med Polisskolan är att jag skrattar inte för att humorn är bra. Jag skrattar för att den är så dum.
Ja.
Det är liksom...
Den har inte direkt åldrat som ett bättre vin, eller?
Nej, vad heter han? Bobcat Goldthwait, eller vad han heter. Som
just det.
Zed. I won't like to... Låter ju för jävligt, liksom.
Han är ju regissör numera.
Ja, jag vet.
Ja. Jag såg någon film. Ah, det var någon slags satir som var väl helt okej.
Men, han har regisserat många som är såhär, jaha, är det han som har regisserat? Ja. Jag kommer inte ihåg vilka det är, men några stycken.
Hur skulle du beskriva din egen stand-up? Hur är... essensen?
Ja, men det är ju mycket så här självutlämnande som jag tycker är kul.
Mycket runka.
Ja, faktiskt. Jag har en del runkskämt faktiskt, har jag. Det har jag. Absolut.
Ja.
Det har jag. Men det är ju liksom, jag tycker det är kul när det blir lite tryckt och jobbig stämning.
Ja.
Det tycker jag är roligt.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Yes, ska vi gå in på temat?
Temat, och vi ska vara väldigt transparenta med det här. Varken jag eller My har någon jätteconnection till det här ämnet. Och jag har faktiskt unnat mig lyxen att inte göra så mycket research heller.
Ja, nej, jag har inte heller gjort så mycket research, men jag kan säga att jag har sett väldigt mycket med honom. Men jag har ingen vidare koll på honom, utan det är bara en sån här, han dyker ju upp i saker man tittar på liksom.
Om man har sett alla, vi pratade också klart om Chevy Chase.
Ja.
Och vi har ju alla, men jag har sett de här Päron till farsa filmerna och vi gjorde faktiskt lite research och såg Fletch igår, för den har jag faktiskt inte sett.
Nej, men jag somnade.
Ja, för du hade sett den.
Men du såg hela.
Jag såg hela. Det som slog mig först var ju, för den kom 85. Ja. Och jag har för mig att Beverly Hills Cop kom 84.
Ja, det stämmer.
Och det känns som att kompositören till filmen soundtrack fick instruktionen gör en ny sån. För det är samma sätt. Och sen skitjobbig syn till mig hela tiden. Så det var nog det jag tog med mig. Det kommer jag nog komma ihåg längst från filmen.
Att soundtracket var en låt.
I princip Alla Axel Foley inspirerat, känns det. Ja.
Hur kommer det sig att du ville prata Chevy Chase?
Nej, men alltså det är ju, man går ju tillbaka, man går ju typ i barndom. Alltså det var det jag gjorde, vad tittade jag på och vad har jag sett mest av? Och det är ju de där, alltså Chevy Chase, när jag växte upp och liksom började titta på mycket film när man var så här 7, 8 någonstans där. Mm. Då var det ju de här, Päron till farsa, Fletch, ja men alla de där, spioner av allihopa. Jag vet inte, jag har sett dem så mycket så jag kan dem i princip utan till. Och de har ju också, ja men jag vet inte, jag tycker att han är ju liksom deadpan kungen. Det har jag, alltså det, när man kollar på gamla klipp från Saturday Night Live också, så är det ju, han är ju förblir den bästa nyhetsuppläsaren.
Ja, det var han som kom på Weekend Update.
Weekend Update. Han är den första och han var bara där ett år, va?
Ja, det kanske var det så kort.
Han var den första som slutade på SNL.
Han var med första säsongen. Och sen så sa han upp sig.
Ja, precis. Sen kom väl kanske Bill Murray eller något.
Ja, Bill Murray kom andra vågen där, precis.
Han blev ersatt av Bill Murray. Alltså Bill Murray ersatt.
Ja, det var väl så,
ja. Ja, något sånt där.
Och väldigt jobbig att jobba med, har jag hört.
Ja, det går stories om honom.
Och väldigt starka åsikter om att han inte tycker att kvinnor ska hålla på med humor.
Jag har sagt det.
Ja, både han och John Belushi var väldigt så skeptiska till alla liksom sketcher under det året där det var liksom kvinnliga, där tjejerna skulle vara roliga.
De kanske var hög på kokain.
De också. Eller tjejerna, och det var därför de inte
roliga. Alltid tjejerna. Det är därför de inte kan humor.
Nej, men det förvånar ju inte. Det var väl en annan tid också. Men sen är han ju ett svin. Det är ju dokumenterat. Det finns ju filminspelningar och sådär på. Eller ljudinspelningar på när han har betett sig som ett sånt jävla as.
Vad är det han gör då?
Han är ju Mel Gibson på crack typ. Alltså han är jävligt,
att han skäller ut folk.
Ja, eller skäller ut folk och är jävligt jobbig.
För jag har bara en känsla av att han är så här nego, att han bara så här inte ska hålla med. Och ifall han får en fråga, när jag lyssnar på en liten intervju med honom, bara jättekort, jag lyssnar inte klart. Att då är det så här, men gud, hur var han den personen? Eller skulle du säga att det var så här? Men varenda frågan fick vara så här, nej, alltså jag undrar, va?
Det är inte en bejakare där.
Nej, exakt. Men vilket, för han pratar ju gott om impro. Vilket går emot alla improns grundprinciper. Så att, men den grejen har han inte.
Det var en mer primitiv form av impro som han... gyllene regeln har funnits hela tiden i och för sig, men...
Men det känns ju också så här, i de här gamla filmerna, kanske framförallt Spioner är vi allihopa, så då improviserar han ju jättemycket, får man känsla av.
Den delen av improv, att bara improvisera.
Och Tommy Bollen också var ju så här episkt rolig.
Men det är ju mycket det här med att det är ju nästan en jag ska inte säga felaktig bild, för att man kan inte äga rättigheten till ordet, men för när vi alltid pratar om impro, då är det ju, det bygger på humorformen som bygger på samarbete.
Exakt.
Och när, jag brukar alltid gå mitt go-to när folk säger att de tycker att det är så kul med impro och att deras, den bästa improvisatören de känner till, det är Per Andersson.
Ja.
Det är bara att sätta honom framför kameran med en skål med filmjölk, så kommer han göra humor av det. Ja. Och jag är så här, ja.
Det är inte impro.
Det är inte impro för mig, men jag förstår att ni tänker det eftersom han inte går enligt manus.
Han improviserar.
Ja.
Och vi har inte patent på ordet improvisation. Men
det finns ett bra ord i engelskan som heter ad-lib. Som är typ att du lägger till din egen touch på det mer. Och att improvise är mer det samarbetsformen. I alla fall så vill jag tolka det.
Eller
så
improv.
Jag tycker, improv. För att det finns två olika benämningar, så kan man också särskilja dem. Och det tycker jag är intressant, eftersom det här bygger på att vi bygger på varandras idéer. Och det där bygger bara på att någon har mycket energi och talang och gör någonting med filmjölk. Liksom.
Det är som
det stämmer nog. Eller jag håller med. Men vad skulle du säga?
Nej, men när vi får frågan, om man säger att man håller på med improvisationsteater eller improv-comedy, och så frågar man så här, vet du vad det är? Men jag har sett improviserad dans. Det har ingenting med impro att göra överhuvudtaget. Utan man kan inte säga att allting som är improviserat, alltså när du pratar, nu när vi sitter här i podden, vi sitter och pratar, det är att vi improviserar. Ja. Men det är ju inte impro.
Nej.
Nej, precis. Det är en dålig benämning på vad vi gör, helt enkelt. Ja, improv-comedy är väl bra, liksom.
Ja, men adlib, det tycker jag är väl en jävla bra benämning. Han var väldigt bra på adlib.
Ja, han var adlib-kung.
Nej, men precis. Nu när man tänker efter så, vet inte hur jävla mycket... Hade han någon sån här riktig parhäst?
Nej, det var Spion och Jalle uppe med Dan Aykroyd.
Ja, Dan Aykroyd.
Det känns som att han ingen trivs med honom.
Nej.
Skrev han... själv också. Alltså jag vet att han var manusförfattare på SNL när han jobbade där, men var han också manusförfattare för filmer och sånt?
Jag har inte kollat upp faktiskt. Nej, jag vet att han hade en egen show på 90-talet som hette typ Chevy Chase eller någonting, som var, det ska ju tydligen vara det största fiaskot som någonsin har kommit ut.
Ja, vad roligt.
Det ska vara så dåligt så att det liknar ju absolut ingenting, men det är han och, ja, men det ska vara som Letterman. Han tar en gäster, men det ska vara fruktansvärt. En säsong tror jag, sen lades det ner. Och hans karriär dog också, tror jag.
Alltså det var så?
Med det. Ja, jag såg...
På 90-talet? Okej.
Okay. Ja, 90-talet. Jag såg ju... Sist jag såg att han var rolig, det var på Norm Macdonald Has a Show. Har ni sett det?
Ja, jag har sett några avsnitt. Det är väldigt så här meta-talkshowigt på något sätt.
Ja, precis.
Alltså, det är väldigt... Norm Macdonald är ju själv så jävla meta man kan bli på något sätt.
Ja, men han är ju underbar.
Ja, han är rolig. Han är
jag
rolig,
borde titta mer på det. Jag ska inte börja titta
mer. Han har dåliga skämt och får en att skratta åt dem. För att det är han som gör dem.
Ja, och då har jag en Chevy Chase med som gäst i ett avsnitt där. Och då det är ju faktiskt jävligt roligt. För de har ju jobbat ihop någon gång för liksom 20 år sedan. Och Chevy Chase har väl också sagt att Norm är den enda som har liksom gjort det här Weekend Update.
Just det.
Med någon slags finess efter han.
Just det.
Men där är han jävligt rolig och har liksom... Man märker där att fan han har det som är så jävla kul.
Ja, vad kul. Min största koppling till Chevy Chase är typ ett päron till farsa på semester i Europa. När han klär ut sig i såna här läderhosen på någon oktoberfest och ska dansa och grejer. Det är typ mitt främsta minne av honom.
Episkt rolig scen, det är också. När han bara slåss och skallar folk.
För att de håller på att ge varandra örfilar och grejer. Så han börjar knocka ut folk och grejer. Och sådär. Slå på ben och grejer.
Min starkaste referens till honom är faktiskt Community, för att det är det senaste jag har sett.
Just
jag har sett alla de här gamla filmerna, men jag kommer knappt ihåg någonting.
Community, det har inte jag sett.
Community är ju en sitcom som faktiskt finns på Netflix nu. Och vi gjorde ett avsnitt med Kim då vi pratade om tecknad humor, och då är det han som har skrivit Community. Han har ju skrivit Rick and Morty, och han, då lyssnade jag på en intervju med honom, vad han nu heter.
Dan Harmon.
Och då berättade han att anledningen till att han fick göra The Community var för att han sa på pitchmötet att han hade Chevy Chase med sig. Vilket han hade. Mm. Men han tänkte så här, jag säger det nu och sen så tar jag bort honom för att ingen vill jobba med honom. Men det var det enda de på kanalen gick igång på. Att han hade fått ett ja från Chevy Chase, så att han var tvungen att ta med honom. Men så beskrev han också då att det var fruktansvärt att jobba med honom. Ingen klarade av det egentligen.
Alltså fortfarande, man tänker att han borde liksom chilla lite innan med ålderns höst.
Och han spelar ju också ett asshole i den serien. Så jag tror att han nästan spelar sig
själv. Ja, verkligen.
Men för du sa att han är liksom king of deadpan. Är det det du tycker är roligt med honom, eller vad är det som tilltalar dig till honom, förutom att det är det här nostalgiska också?
Men alltså, han har ju, jag tycker han har allt. Han har ju den där deadpan-grejen, men sen har han ju ett funny bone. Jag tycker liksom det spelar egentligen ingen roll vad han gör. Han kan liksom bara dyka upp, så är det kul. Men sen är han ju också, Jag vet inte, han är ju lite good looking, eller i alla fall var.
Ja, han var jättesnygg när han var ung.
Ja, det blir ju lite skumt också med Griswold. Att där ska vara så här ful tunt. Men det är han ju liksom inte. Nej. Han har ju liksom en ganska så bra kropp. Och han är väldigt snygg.
Och han ser sympatisk ut.
Ja,
ja man blir, det är synd att han är en sån idiot. Eller liksom att han är så as. Mm. Eftersom han ser väldigt snäll ut.
Och han är deprimerad också.
Ja, det förklarar
han
ju saken.
Han har en depression.
Ja. Tre amigos.
Han försökte ta livet av sig. Nej, han var på väg att dö. Så var det.
Oj.
Han var på väg att dö i en filminspelning. Han fick elchockar.
Oj.
Han råkade komma åt någon lampa, det här läste jag. Och sen så fick han riktigt allvarliga elchockar, vilket gjorde att han hamnade på sjukhuset och låg inför döden.
Oj.
Och efter det, då hamnade han i en depression som han inte kom ur.
Nej,
så han är fortfarande...
Och när var det här?
Det här står på Wikipedia. Så att,
när var det?
Jag vet inte.
Nej, det är ju... Du sa Three Amigos, ja.
Ja, Three Amigos, klassiker också.
Ja, den, för där tycker jag att de andra två Amigos är roligare.
Du tycker det?
Ja, jag älskar Martin Short.
Ja, men jag älskar också Martin Short.
Om han är på då... För han där har jag... Han har en sån otrolig timing. Och han... Han är också så här, alla andra tycker om honom för att han kan säga så elaka saker.
Ja.
We love having you.
You are hilarious tonight.
We love having you here.
I love your monologue. Oh my God, how brave are you? No, really, to do an entire monologue and not worry about any reaction from the audience. It's an intriguing new approach to show.
Men han är så likable.
Han är otroligt likable. Men han har man också sett mycket filmer med. Det ska vi inte prata om han, men Rena ramaturen, kommer jag ihåg. Klassisk film. Det är med Martin Short och Danny Glover från Dödligt vapen. Skitrolig.
Wow.
Han är ju så här otursförföljd. Då säger de, alltså, för att beskriva hur otursförföljd han är, så här, han har blivit träffad av blixten två gånger, varav en gång in i en biograf. Det är jävligt kul.
Det är väldigt roligt.
Ja, det är väl. Då har man fan otur.
Om man kommer över det vet jag inte, men det finns en sketchserie med Martin Short och Maya Rudolph.
Maya Rudolph.
Ja.
Okay. Vi var faktiskt på en taping.
Ja, vi såg den spelas in.
Jävlar.
I NBC-huset.
Maya and Marty. Riktigt rolig. Det gick bara en säsong tyvärr.
Men det var nog kanske bara tänkt på det. Alltså, jag vet inte om det var att de...
Jag tror inte de hann nå ut med den, för den var väldigt rolig.
Mm. Men, jag tycker också det var kul. Det var lite som ett förberett SNL, kan man väl säga.
Det var omtagningen. Vi var där och Lorne Michaels var i studion och jag blev jättestarstruck.
Jättemycket gästartister. Var Seinfeld var där när vi var där. Amy Poehler.
Jävlar.
Will Forte. Keenan Thompson. De hade ju lånat massa folk från huset liksom. Bananas. Alltså.
Det var fan vad coolt. Väldigt kul. Det var faktiskt 1981. Flygande bekymmer.
Alltså svintidigt ändå. Det var innan han liksom vart... När gjorde han Tjejen som visste för mycket? Det kanske
78.
Var 78. Den är också jättebra.
Ja, den är faktiskt.
Så då var han kanske reko. Och sen så hamnade han i sin depression.
Nej, men han var ju ett as på SNL. Så att jag tror inte att, men sen så kanske det blev värre med depressionen såklart. Men det verkar som att han alltid haft ett sånt ego om sig själv. Det är ju lite diva-stil och skälla ut
men
folk.
Men Per Antipasha i alla fall efter detta.
Ja, just det.
Det var både en skilsmässa och sen att han hade hamnat på...
Ja, jävlar.
Men sen har han ju haft otroliga drogproblem, det vet jag. Jag såg ju någon...
Och cokehead, va? Var han inte?
Ja, jag såg ju alltså någon roast med han på... kanske var en Comedy Central roast. Den är ganska gammal. Men det var ju så att det enda de liksom skojade om, det var ju hur jävla otrevlig han var och hur mycket kola han hade dragit.
Men när la han av... För Belushi... Tors, han fick ju en hjärtattack i sviten av överbruk av kokain. Och då var det ju många i hans närhet som också var väldigt glada i det vita pulvret. Som slutade tvärt, bland annat Robin Williams och så, som var en av de sista som såg honom levande. Men det kanske inte gällde Chevy, för att han körde på.
Det tror jag inte. Sen tror jag det där en bra story också, de fortsatte nog.
Nej, men det gjorde det. Robin Williams fick ju återfall. Men han, både han och någon annan som var så här, fan. Och sen så fick de se en wake-up call i alla fall.
Ja, men
sen
precis.
Kan man ju få flera sådana genom åren.
Ja, men precis. Han har ett jävla roligt skämt om John Belushis kokainvanor i den här Norm MacDonald. Ja, jag ska inte säga mer, men det kan man kolla på. Det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Då fattar man också så här vilket jävla geni han är, Chevy Chase.
Ja, vad roligt.
Ja, jätteroligt.
Chevy någonsin med i Comedians and Cars Getting Coffee?
Nej, jag tror inte det.
Nej. Tror jag inte. Vi kolla upp.
Han fick ju vara med i den här otroligt bra svenska serien Hjälp.
Jaså?
Va? Vad är det?
Vad är det?
Nej, precis. Jag missade det. Ja, men det är det, kanske det hemskaste som har gjorts på svensk tv.
Åh, vad roligt.
Det, med, det var Hjälp. Sketchprogram med Johan Reborg.
Uh-huh.
Som kom kanske, jag vet inte, 2006?
Och Chevy Chase.
Sju någonting, ja, Chevy Chase var med.
Free sex, for that matter, grumpy suicidal maniac staggering around Stockholm. Let's do that again. I mean, you have to get the cards faster than that. You dumb shit.
Okay.
Let's get the facts straight
exakt.
First.
De bara, vi behåller det.
Sweden is not about drooling blondes and free sex, or the, for that matter, grumpy suicidal maniacs staggering around Stockholm quoting Ingmar Bergman movies with a gun in their mouth. No, no. This is Mamma Mia land. And
men,
this
jag
is the
att
Swedish
det här
royal castle.
Chevy var med ett avsnitt. Eller han var,
nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Alltså,
de lär ju inte haft råd att ha Chevy Chase mer.
Nej, det kan
det
de inte.
Det stod att det var från säsong tre.
Säsong tre? Gick det tre säsonger och ändå...
Ja, men det var, alltså, jag tror mig, det var fruktansvärt. Alltså. Jag kommer ihåg när jag bodde i Örebro. Det var när jag pluggade som jag såg något av det där. Så höll jag på att träffa en tjej. Och... det vart alltså så att jag inte kunde träffa henne mer för att de visade ett klipp. Men du vet, man sitter och visar klipp för varandra.
Som hon skrattade åt, eller?
Ja, och jag kommer ihåg att jag visade det här. Liksom, finns något på mattina när de har klippt ihop så det ser ut som att hon har klippt med kokain.
Ja.
Och jag tycker det är så jävla kul.
Ja, det är väldigt roligt.
Ja. Och hon svarar med något jävla klipp från den här piss-serien. Alltså. Det,
ah, nej,
det var mörkt alltså.
Ah, nej, det går inte. Det går inte.
Men det här var ju kul, det får man ju med det. Så är det bara.
Det var roligt, men han är ju rolig. Det är det. Jag kommer ihåg nu, en av charmen med att se en parodifarsa, det är den här, hans cluelessness-het. Där han bara går runt och är i sin egen värld, liksom, som den här pappan. Griswold, det är ju väldigt roligt. Han har ju väldigt mycket... Liksom, och komma med.
Ja,
jag förstår ju att han har mycket. Det är mer att jag inte har växt upp med det. Jag hade liksom, som jag sa, andra som jag tittade på. Jag tycker Bill Murray är också en sån som kan vara väldigt rolig när han är elak liksom.
Ja, men gud. Ja. Men han har ju också, i den där, ja men Caddyshack, då får man ju se båda två i toppform. Både Bill Murray och Chevy Chase, en jätterolig. Men nu när vi ändå sitter med klipp, jag måste ju få visa ett, om du söker på Three Amigos Guitar.
Ja.
Så det är ju, det är ju fan det. Där har vi en. Nej, men jag vet inte. Vad fan, han är väl ganska gammal. Han måste ju vara närmare 80 nu, kan man tänka sig.
De börjar väl hamna där uppe nu,
ja, allihopa.
Han har inte gjort någon stand-up, va?
Inte vad jag sett i alla fall. Men det kan ju hända. Alltså, de
ja, men han har inte gjort sig med vidare känd.
Nej, men nu var han kommer ifrån.
Ja.
Var han bara en rolig kille? Det fanns ju sånt på 70-talet. Man behövde inte tillhöra någon speciell creed, liksom.
Nej, precis.
Så det var bara,
eller på Sveriges 90-tal.
Ja, precis. Var det bara, här är någon
var,
som är rolig.
Han var student i Uppsala och fick börja på ZTV.
Men ni som har koll på det här SNL och så, alltså, de var ju inte så jävla unga, de som började, alltså första gänget, eller?
Nej, inte som det är nu. Alltså, det är det klart. Alltså, då var det ju inte... Alltså, alla hade ju varit mer eller mindre på olika improteatrar, framförallt första kullen.
Det var John Belushi och Second City som, och I.O.
Ja, Second City från både Toronto och Chicago.
Ja.
Och där hade de ju varit ett tag, och de hade ju varit ute och turnerat. Och, så att, nej, de var ju inte svinunga.
Nej, men det var ju, jag tror att det kan handla mycket om att som improvisatör är det svårt att vara bra direkt. Alltså det är jättebra om du börjar ung, men det tar ett tag innan man lär sig alla teknikerna. Och alla de hade ju ändå jobbat som improvisatörer ganska länge. Och så ville de ju skapa ett underhållningsprogram av Folket för Folket. Och då så tog de in de som var bäst på impro. Det var väl de som var lite rävar.
Men för jag tror att Chevy var född 43. Och när kom det första? Liksom,
75.
75, ja, i och för sig. 32 då.
Ja.
Ja.
Mm. Ja, men jag tror att de låg där någonstans. Jag tror att Dan Aykroyd var lite yngre. Jag tror att han var typ 25. Ja. Så att han var inte skitgammal, det var han inte.
Nej.
Men nu tar de in folk ganska tidigt också. Mm. När de vet att programmet säljer sig självt. Liksom. Ja.
Dan Aykroyd är speciell alltså. För när man ser han i... Alltså, han är ju nästan aldrig rolig. Nej. Fast han måste ha varit jätterolig då. Man har sett lite så här
klipp. Han var inte så rolig då heller.
Han var inte det.
Nej,
det är
men
så
jag
märkligt.
Tror att han, det som han hade... Oftast när jag ser en sån och jag inte riktigt förstår, då tror jag att jag hade förstått om jag hade spelat med honom.
Ja.
För jag tror att det är vad han ger till andra.
Så kan det vara, definitivt.
Mm. Oftast är det så. Det är därför det bygger på deras framgång lite. Liksom, ja. Att han är en doer och han är en giver.
Ja, men jätteroligt att du kom hit.
Hörde du, jävla kul att du får komma. Ja. Det här, fan vad duktig ni är.
Ofta när folk säger, hörde du, då tänker jag att så här, nu kommer en utskällning.
Ja.
Hörde du?
Nej, men alltså, jag ska säga det. Ja, men ni får henne känna sig jävligt välkommen här. Det var jävligt härligt.
Ja, vad roligt.
Bra samtalspartners.
Nej, men tack.
Detsamma.
Tack
så mycket. Verkligen.
Herregud. Snälla. Vi är bara bra när vi har bra folk.
Ja, exakt. Vi får varandra att bli bra.
Ja.
Nej, men det var svinkul.
Det var det verkligen.
Vad roligt.
Tack ska du ha.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.